Ja, tack att jag fick komma hit. Det gläder att se ert stora internationella engagemang. Det har vi hört om redan. Jag är en av 50-talet missionsambassadörer ihop med Robert här för Ekumeniakyrkan som ska hjälpa till att informera då ute i församlingarna om det internationella arbetet. Så det är därför jag är här. Jag har inte jobbat utomlands, men jag har varit lärare i global hälsa på Göteborgs universitet tills jag gick i pension för 4 år sedan. Och i det jobbet har jag haft tillfälle att besöka systerkyrkorna samtidigt som vi har haft lärare och studentutbyte och haft studenter på uppsatser här och där i världen. Och jag är sammankallande i Ekumeniakyrkans Asienreferensgrupp som ett bollplank när det gäller Asienfrågor. Så därför ska jag idag ha fokus på Asien mest. Jag vet att ni har redan vet mycket om Afrika, särskilt Kongo då, via Robert och andra. Temat för insamlingen är det som vi såg på förra bilden där. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, som vi också har sjungit in här idag. Och jag tänkte relatera först till en text som vi också hörde från Johannes 5 och 36 där Jesus säger att det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda just det jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Vi kan ta nästa bild. Det är inte bara ordet som förkunnar vad Gud har gjort utan också hur vi lever och det vi gör. Och Franciscus från Assisi sa då för länge sedan att predika alltid, om så krävs, använd ord. Och ibland behövs ju ordet också för att få en djup förståelse, men inte bara ord om budskapet ska komma fram bra. Nästa. Jag ska inte ta så mycket om Afrika, men jag har jobbat som infektionsläkare och jag var på AIDS-kongressen i Durban i Sydafrika 2000. Och då höll Nelson Mandela tal till oss och han sa att jag har suttit i fängelse 27 år mest för att mina ord inte ska få höras i landet. Och ni som vet hur ni ska ta hand om patienter med HIV, tala och utnyttja den kunskapen till människors nytta. Så att han var väldigt inspirerande och det var det sättet han var i andra sammanhang också. Och vi har ju inte bara ett budskap om hur man ska hantera sjukdomar utan vi har något ännu mycket mer med Guds ord. Och det som är viktigt det är just att föra detta vidare. Jag har gått i pension nyss och då har det blivit ganska tydligt att det som man känner för och som man tycker är bra, det är viktigt att det inte slutar med mig och mitt utan att det fortsätter i en ny generation, att andra tar upp arbetet. Och det är det som är styrkan i vårt kristna arbete, det är långsiktigheten, att vi inte bara, alltså vi är en del av någonting som är mycket större än oss själva, större än vårt liv. Vi är med i ett sammanhang över hela världen och också över alla generationer, framåt i framåt och bakåt i historien. Den här missionsbulletinen såg jag i Pretoria i Sydafrika 2003. Och där hade man en insamling för arbetet bland samerna i norra Sverige. Arbetet bland folket i midnattssolens land. Så att i Afrika så såg man att mission, det är någonstans långt borta. Och det var de som stöttade Gerard Willemsens arbete i, och han som nu är chef för vårt internationella arbete, fick stöd från Sydafrika och från Nederländerna. Och vi kanske inte förstod behovet av att arbeta bland samerna så väl i Sverige. Och det är ofta är det så att man kan missa de stora missionsfälterna nära och så tänker man att det är väldigt långt bort. Och det är det ibland, men inte bara. Missionsfältet finns också nära oss. Ta nästa. Jag vet att Amanda som har varit medlem här men är på väg att flytta härifrån har varit ute som missionsvolontär i Kongo. Amanda är inte här, men det är din syster med. Ja. Det är ju ett nytt program som Ekumeniakyrkan har för att det är ju för att sända ut personer som kan tänka sig jobba under 3 månader till 2 år i någon av våra systerkyrkor. Det är inte så ofta det behövs livstidsmissionärer längre som det var förut. Utan nu är det kortare insatser och det är för alla åldrar. Det kan vara någon särskild kunskap som man har behövt längre tid på sig för att lära sig och kanske när man är 50-60 års ålder har barn som flyttar hemifrån, att det då är ett tillfälle att gå ut och stötta någonting som våra systerkyrkor behöver. Det finns en kontakt, en samordnare som heter Rut Elisabeth Brun Börjesson på Ekumeniakyrkans kansli, och ni hittar detta på hemsidan. Är det någon som vill bolla en tanke kring det här, kontakta Rut. Nästa. Sen när det gäller vårt internationella arbete så tycker jag att pastor Marcus Cheng, som var kinesisk pastor på 30-talet, har en poäng. Han säger att ni ifrån västvärlden, ni ska vara som en byggnadsställning som vi i det landet där vi bor får stötta oss emot, medan vi själva bygger upp vår verksamhet. Det är inte vi från Sverige som är stafett ska stå för detta på obegränsad tid, men vi kan behövas som ett stöd under en uppbyggnadsfas. Och därför har vi ofta avvecklingsplaner samtidigt som vi startar nytt arbete. Och en undervisningsplan för hur vi lär ut då det som behöver kunnas, så att de lokala medarbetarna kan ta över och fortsätta. Ordet är ju centralt. Och där måste vi då hjälpa till i många fall att stötta utbildningen av pastorer och andra som arbetar i våra församlingar. Det här är seminariet i Wuhan. Wuhan känner ni ju kanske mer till av andra orsaker de sista två åren. Men här har vi sedan lång tid haft en utbildning av pastorer, en fyraårig utbildning som stöttas från Ekumeniakyrkan. Och de arbetar sedan i församlingar över hela Kina, både de registrerade och inte registrerade församlingarna. Det är alltså ganska svårt för oss att komma till ett land med en annat språk, en annan kultur och samtala med människor om tro och förkunna ordet. Det är mycket bättre att arbeta med de som kommer ifrån sammanhanget och lära upp. Så väldigt mycket pastorsutbildning är en väldigt viktig del. Det kan man inte få stöd på något annat sätt än via det vi samlar in i församlingarna. Det stöttar inte Sida och så vidare. Ta nästa bild. Här är från seminariet i Rangoon i Burma som gör samma insats. Vi kan ta nästa. Och här är från Pune i Indien, där man också har ett bibelseminarium där vi har haft stöttat stipendiefond på fattiga studenter. Nästa. Jag sa att det inte bara ord som är viktigt, men utan också vad vi gör. Det här är från en bild från Andamanerna, ögruppen som ligger utanför Thailand. Jag vet inte om vi kan se det på kartan. Det ligger här. Här ute alltså, det hör till Indien men ligger egentligen närmare Thailand och Indonesien. De drabbades hårt av tsunamin 2004. Vi känner det mest från de svenskarna som drabbades i Thailand. Men man drabbades ännu mycket mer i Indonesien och också på ögruppen Andamanerna. Nästa bild. Jag var där som volontär 10 dagar, så det är inte mycket. Men de ville gärna att vi skulle komma så vi kunde berätta om detta hemma i Sverige. Och det var nog ganska genomtänkt från systerkyrkan i Indien, för att om man då har någon som berättar så blir det mer insamlat och mer stöd. De såg att de behövde mycket stöd. Ett mobilt team liknande det ni stöder i Velour, fast här var det då Kristina Joyce, läkaren där. Jag hängde med dem lite ute i byarna. Mycket psykosomatiska besvär förstås efter traumat som de hade drabbats av under tsunamin. Det dog någonstans mellan 7 och 10 000 på ögruppen av tsunamin direkt. Men väldigt många hade ju då anhöriga som hade skadats eller omkommit. Nästa. Vi levde på kokosmjölk. De kom på dagarna, eftersom det gick ju inte ut i byarna att få tag i någon mat som vi vågade äta. Vatten och avlopp fungerar ju inte något vidare och så vidare. Men kokosmjölk är ju väldigt närande, det vet ni kanske. Och det fanns ju palmer, de kunde bara plocka ner några och så kapa toppen och slicka ner ett sugrör. Nästa. Först var det tält som såg ut så här, nästa bild. Sen efter ett tag, så något år, så hade man ersatt dem med plåtskjul och sen permanenta bostäder. Och det här biståndsarbetet fortsatte i ungefär 5 år på ögruppen. Många som annars gör katastrofarbeten är bara några månader och sen drar man bort. Men här fortsatte man ända fram tills det fanns permanenta hus på lite högre belägda platser. Som inte då skulle drabbas om det kom en ny tsunami. Så man återställer inte bara till det gamla utan till något som är bättre. Och eftersom systerkyrkan fick där så lyckades man få bra. De fanns där redan innan tsunamin och stödet gick via de kontakter som de hade. Man fick bra avtal med olika byggföretag så att kostnaderna blev ganska hanterliga på husbyggena. Andra biståndsorganisationer lyckades mycket sämre, hamnade mycket pengar. Hamnade där i korruption av olika slag som ju också finns i anslutning till katastrofer. Nästa bild. Här är församlingen. Den växte, ungefär dubblades under de 5 åren som man hade sitt biståndsarbete. Och det var ju inte för att man ställde krav på att det skulle vara kristna för att få hjälp, utan det var ju så att när man då mötte de kristna i systerkyrkan så blev man intresserad också varför de kände för att hjälpa alla oavsett kast och bakgrund. Och så blev det också en nyfikenhet på vad på tron. Nästa. Om ni går in på YouTube och söker på Bygg inte hus på Sandrune så kan ni få se de här barna sjunga. De var evakuerade under tsunamin till en idrottshall där det fanns toaletter och så där kunde man ändå vara när de hade blivit berövade sina bostäder då, som hade körts bort av vågen. Och då när vi träffade dem så ville de direkt sjunga en sång och då sjöng de just denna. Barn är väldigt direkta. Det var ju det de hade varit med om när allt hade rasat samman. Men de i sången betonas ju också att vikten av att bygga sitt liv på en säker grund och på tron på Jesus. Vi kan ta nästa bild. Jag tänkte diskutera lite när det gäller vad vi gör i andra länder också utifrån den här texten när Paulus skriver det första Korintherbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek så är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men saknar kärlek så är jag ingenting. Jag har tagit med en symbol för jag tänkte om ni börjar tröttna så här dags. Så, den här är från Nepal. Skräller ganska bra i mitt tycke, inte särskilt vackert. Och så här kan väldigt mycket av vårt arbete som vi gör i andra länder kännas. Det kan skrälla för de som tar emot det. Och det beror på att det kan finnas andra bevekelsegrunder än just kärlek. Att vi gör det mycket för vår egen skull, för vår karriär, för vår business, för vår äventyrslystnad. Att det är något annat än just kärlek till de som vi jobbar med som är grunden. Och det är ju det som när vårt arbete i ihop med systerkyrkorna fungerar bra, då genomsyras det utav kärlek på ett annat sätt än många andra projekt. Så det är en utav styrkorna i vårt arbete. Fungerar inte alltid bra för oss heller, men ändå bättre än många andra. Jag kan ta nästa bild. Jag hade förmånen att besöka Moder Teresa i Calcutta 93 ihop med en grupp sjukvårdsfolk från Göteborg. Och då delar hon ut det här. Hon sa, this is my business card. Hennes visitkort som hon ger till alla sina besökare gav på den tiden. Hon levde ju då 3 år till 97. Och där är lite hemligheten med. Hon är ju den som startade arbetet bland de mest utsatta i Calcutta slum. Och jag tänkte ta med de här stegen då i ett fruktbärande arbete och ta med oss detta när vi tänker på internationellt arbete men också vad vi gör här. Översatt, tystnadens frukt är bön. Bönens frukt är tro. Trons frukt är kärlek. Där kommer kärleken. Kärlekens frukt är tjänst och tjänstens frukt är frid. Ska det bli en tjänst som ger frid så ska den drivas av kärlek och kärleken får man inte utan att jobba för det. på det sättet. Tycker det finns mycket visdom här. Nästa bild. Vi pratade lite om katastrofarbetet. Fanns det lite med på Lasse Svenssons dragning? Och vi har ju då i Ekumeniakyrkan en katastroffond. Och fördelen med att vi har en katastroffond är att man måste inte veta innan vilken katastrof som kommer. Utan då finns det medel direkt att använda. Nu är det mycket till Ukraina. Men även översvämningar i Pakistan och så vidare kan ju då stödjas, översvämningar i Indien och andra ställen där det finns nöd. Det som också är bra med katastroffonden, som de som inte kanske så många vet, är att den ger också skattereduktion om man ger den, om man meddelar sitt personnummer när man skänker på via Ekumeniakyrkans postgiro. Man får 25% i skatterabatt så att säga. Så man kan ge 12 000 och det kostar bara 9 000. Nästa. Indien har stora problem med vattnet. Det är väldigt långt ner till grundvattnet. Man får kliva så här långt ner ibland för att få tag i vatten. Och nästa bild. Vi hade en självlärd ingenjör som heter Oskar från Sverige. Han gjorde den här pumpen. Jag vet inte om ni... I samband med ett projekt som heter 1000 brunnar till Indien på 60-talet. Det var startpunkten egentligen för diakonia. Hela biståndsarbetet mynnade ut. Och de har alltså en pump som är lite speciell. Den kan alltså plocka upp grundvatten från flera tiotals meters djup. Så att den kan hjälpa torra delar av Indien, folket, att få vatten. Sen har man gjort det så här att muttrarna på den här pumpen kan man inte skruva på med en vanlig skiftnyckel, utan man måste ha specialverktyg. Är det någon som har sett en pumpen? Det har gjort det, ja. Och då har man en liten kurs, en utbildning, så att någon i byn får lära sig att serva pumpen, och så får man en verktygslådan som examensbevis. Och så är det bara den personen och inte. Det är ju mycket väl tänkt, för att alla i byn ska inte gå och skruva på den här, för då går den väldigt fort sönder. Sen måste då byarna som vill ha en pump bidra ungefär en sjundedel, har det varit, med egna medel, och så kan man få bistånd för 6/7. Det är alltså viktigt också att man har en egen, känner att det är något eget. Det är en avknoppning från systerkyrkan i Indien till Solarpore Water System, så det är ett företag som sköter detta nu. Och sen är patentet är skänkt till UNESCO, så det kan göras pumpar över hela världen. Nästa bild. När det gäller projekt i Indien, det blir en rapsodi av väldigt mycket här, så har vi ett projekt kring alkoholrehabilitering i Downed. Det var Jan Sjöblom i Betlehemkyrkan, den andra från vänster här på bilden, som är affärsman från Göteborg och som ungefär halva tiden bosatt i Indien, halva tiden i Göteborg. Och han startade det här ihop med systerkyrkan för ganska många år sedan. Nu är det överfört i Ekumeniakyrkan, med bland det som ger skattereduktion vid gåva. Nästa. Här är en bild från en bordell i Pune där de rullar undan madrassen när vi kom på besök. Den hade, och vi fick kliva över sovande kvinnor som hade jobbat hårt natten innan. Här jobbar systerkyrkan med att hjälpa flickor som växt upp i den här miljön att inte komma in i samma business som deras mödrar. Nästa bild. Man har också då tillverkning av oblater, Home of Hopes. Använder ni oblater därifrån här? Mm. Ni kan ta nästa bild. Vill ni se mer av detta så finns det film på YouTube. Vi hade ett seminarium i Betlehemkyrkan 8 oktober. Var det någon med där härifrån? Nej. Vi har lagt ut videos på alla de här inslagen. Det var en hel lördag. Där Jan fick berätta. Han är 82 år och känner att han måste få berätta så att andra vet nu och kan ta över stafettpinnen. Och det kanske det är någon här som känner för. Han vill gärna att norra engagerar sig i de här olika sociala projekten i Indien och är brygga mellan Sverige och Indien. Och om ni går in på nätet på Betlehemkyrkan Göteborg och sen under internationellt Indien, så kan ni hitta seminariet och alla filmerna där. Olika delarna, alkoholrehabilitering, mikrofinans, stöd till församlingar, nystartade församlingar etc. Vi kan ta nästa. Ekumenakyrkan jobbar också med att unga ska upptäcka sina rättigheter och kunna kräva att få dem tillgodosedda från myndigheterna. Så man har något man kallar för barnparlamentet. Jag kan ta nästa. Man jobbar för mänskliga rättigheter i Pakistan, där det är väldigt tufft att vara kristen till exempel, och man har dialog med muslimska grupper i arbetet som stöds där. Det finns mycket mer om detta om ni går in på Ekumenikyrkans hemsida. Kan ta nästa. I Thailand så har vi detta evangelistpar som är där sedan något år tillbaks, och det har vi redan sett att man har stödjeförsamlingar bland karenbaptisterna i Thailand. Kan ta nästa bild. Och man hjälper papperslösa thailändare att få sitt medborgarskap dokumenterat. Och när man har det dokumenterat så kan man också gå i skola, få sjukvård och så vidare. Och det är ihop med diakonia. Nu tänkte jag ta er till det här området i Kina, Xinjiang-provinsen, eller som kallas för Östturkistan tidigare. Som hör till Centralasien och som ligger på Sidenvägen, som vi redan har hört lite om, men då hör till Kina. Och ni känner säkert till att det är ett område där det är väldigt tufft just nu. Kommer tillbaka till det, där man har mellan 1 och 2 miljoner av uigurerna, som är det turkiska folket som bor där. Man har internerat så många i omskolningsläger för att trycka ner deras kultur och tro. Nästa bild. Det finns mycket höga berg. Det här är ett ställe som är svårt att ta sig till. Man behöver passera de här himmelsbergen, Tien Shan, som är ungefär 7000 drygt meter höga. Och vi kan ta nästa bild. Jag är lite stolt att jag har bara fått en enda medalj under hela livet, och det är just den här Tien Shan-medaljen. Jag har haft arbete där med sjukvård i 20 år ungefär, 19 år. Och för 5 år sedan ungefär så fick vi som hade jobbat där som utländska experter under lång tid ett erkännande för det. Och då kunde jag relatera när jag skulle hålla tacktal, vi kan ta nästa bild, till den här historien som alla kineser kan, för den finns i Maos lilla röda. Jag vet inte om ni är bekant med, men det är en gammal historia. Och det var så att det var en gammal man i en by som hade ett högt berg i vägen dit han behövde ta sig, både för att sälja och köpa. Och då började han att knacka på detta höga berg för att plocka bort det. Och då sa folket till honom att du är ju tokig som tror att du kan knacka bort ett så högt berg. Men då sa han att berget, det växer inte. Och när jag har slutat knacka så fortsätter mina barn, sen fortsätter deras barn och sen fortsätter deras barn och så vidare. Och till slut så kommer berget att vara borta. Och det är alltså en bild av att en del saker tar tid att lösa. En del problem löser man inte på en generation, kräver ett långsiktigt arbete över flera generationer. Sen i den kinesiska historien så står det om att de himmelska makterna blev imponerade och kom till hjälp. Det har inte riktigt Mao med. Nästa. Man läser gamla skrifter från Missionsförbundets arbete i det här området. Det är så att Missionsförbundet arbetade i Östturkistan, Xinjiang, från 1893 till 1938 när man blev utdrivna. Och Högberg, som var en av de missionärerna där, han skriver att den muhammedanska missionen har 2 stationer, en i Kashgar, en i Yarkand. Är det någon som har varit där? Utöver min fru är. Nej. På båda utövas läkaremission, och denna verksamhet har varit ett kraftigt medel att upphäva folkets misstroende för oss. Och rätt ofta är det så att man måste möta någon kroppslig nöd. Det har varit andra projekt som har med utbildning att göra innan man kan prata om tro. Jag kan ta nästa bild. Så här såg det ut för ungefär 100-120 år sedan. Man hade ganska många med tuberkulos, vårdas ju ofta så här utomhus på loftgångar. Nästa bild. Det här är alltså en del av Sidenvägen i Tadjikistan, som är grannland. Vi har haft samarbete, jag tar inte så mycket upp om Centralasien idag, men vi har haft samarbete från universitetet med just arbets- och miljömedicin i de här länderna, Tadjikistan och Kazakstan och Kirgizistan. Den här sidenvägen trafikeras tyvärr numera ganska mycket av narkotikahandel med heroin från Afghanistan. Vi kan ta nästa bild. Så här såg det ut när de passerade bergspassen. Det är ganska tuffa pass att passera förr. Nu går det ju att flyga förstås. Det gjorde det ju inte på 1800-talet. Nästa. Och öknar som skulle passeras också. Nästa. Här är hembesök som vi hade. Vi har jobbat. Jag har haft en doktorand som jobbat med HIV och tuberkulos i området. Och varit besökt ganska många kliniker och även varit då, om man är handledare så blir man en familjemedlem. Så jag har även tillsammans med min fru varit hos hennes släktingar och olika delar hemma hos dem. Och så att vi har fått en ganska god inblick i hur det är att leva där. Och det här är besök hos en patient som blev utslängd från sjukhuset när pengarna tog slut. Han hade tuberkulos och HIV. Och det behövde då skramlas ihop lite pengar för han skulle kunna komma tillbaka och få fortsatt behandling. Nästa. Vi hade en konferens i oktober 15. Då var det Margareta Höök, Vänfors, jag vet inte om någon av er känner henne. Hennes föräldrar jobbade där på 30-talet med sjukvård. Och hon blev till där för hennes mamma åkte hem när hon väntade Margareta. Så hon har alltid känt ganska mycket för det här området. Även om då de inte kunde fortsätta att jobba där. Det är så att missionärerna i Östturkistan, de drog till Indien och startade arbetet i vår systerkyrka där. Den delen av Kina. Och då, till en början ganska mycket riktat mot muslimer också då i Indien. På samma sätt missionen kring Yangtze-floden runt Wuhan, när missionärerna därifrån drevs ut i slutet på 40-talet så startade de arbetet i Japan. Så att vi har ett samarbete mellan de olika. Vi hade en konferens. Margareta berättade om sina föräldrars missionsarbete då för länge sedan i området. Och det var väldigt stort intresse. Det var en 3000 ungefär som lyssnade i den här stora konferenscentrat. Och dessutom sändes det på länk till ytterligare ställen. Och den lokalpressen uppmärksammade detta också. Detta var 15 innan det stramades åt väldigt mycket det här området. Alla ville ta selfies med Margareta. Hon fick göra grupper så här. Och mobilerna klickade under föredraget. De tog bilder på hennes bilder. Så att jag trodde inte liksom att historien var så intressant för unga och medelålders idag, men de har ju blivit berövade ganska mycket av sin historia av landet de bor i. De har inte fått prata om detta. Nu skulle detta inte gå att göra. Nästa. Tonisa var en kvinna som växte upp på barnhemmet i Jarkend utanför Karska på 20-talet. Någon som träffade henne. När Mao hade dött 76 så skrev hon till missionskyrkan och frågade om vi fanns kvar. Och det återupprättades en kontakt som ledde då till att hon besökte Sverige. Och det var liksom en litet fönster där det var lite mer öppet fram till nu de sista åren egentligen. Nästa. Här har vi hennes dotter Dina som har besökt ganska många gånger och Josef. Dina gick bort förra året och Josef gick bort i covid strax före jul. Och det är ganska många äldre just nu, det vet ni säkert, som dör i covid i Kina. Hon har sidenkläder på sig som missionärerna hade handlat på 1910-talet och sen vi fick uppgift att ta tillbaks då till släktingarna där i Kina. Så det är de har på sig. Ni kan se den här fina mössan. Och nästa bild kan ni visa hur den används till. Det är alltså egentligen en slöja som man kan släppa ner. Vi har haft ganska många sådana stunder hemma hos Josef och Dina. Där. Det har varit en liten oas när man varit i de här områdena. Med goda frukter och karameller och annat, framdukar och te. Nästa. Här är dottern då till Dina som är hjärtläkare i Karskar. Och de har haft en liten spillra av kristna i det här området. Har träffats hemma hos varandra i hemförsamlingar, men det törs de inte längre. Det är alltså väldigt, väldigt hårda restriktioner. Väldigt svårt att vara kristen i det här området nu. Nästa bild. En period då efter 2003, när det var lite öppnare, så kunde man ha en undervisning i engelska datorkunskap, som här bilden är från, som vi stöttade då. Och nästa bild, sommarläger där de fick lära sig att tala engelska med engelskspråkiga lärare från väst. De hade lärt sig engelska teoretiskt i böckerna och kunde inte prata något som andra begrep, kan man väl säga. Men de låtsade just, de kunde läsa engelska men kunde inte tala engelska, för de hade lärare som inte pratade något värst. Alltså det betyder ganska mycket med det här. Men här var det då myndigheter och fotograferade, och de fick för lite problem efteråt. Så det började redan för mer än 10 år sedan att bli problem. Nästa. Det här paret från USA, det är en kvinna där, mannen ser vi inte, förmedlade hantverk som kvinnorna gjorde i det här området. Jag har 2 nyckelringar kvar. Om någon känner för att be för de här i, ja, som är gjorda av den här gruppen. För be för de kristna som har det väldigt tufft i Xinjiang, så får ni gärna en sån. Säg bara till mig, jag har 2 kvar. Nästa. Ni vet att det blir mer kottar på träden efter svåra tider. Har det varit torka så blir det extra många kottar nästa år. Och vi hoppas att det här svåra tiden, Margareta Höökon säger att nu ska vi be för alla när de kommer ut ur lägrena, att det här blir ett fruktbärande liv. Alltså vi ber att lägrena ska stängas förstås, men också att om vad som händer efteråt. Nästa. Här är en bild från min hemme Dyre. Där ser vi att som ligger ju nära Åstor Robert, och där ser vi ju att det är just de sprickorna som det blomstrar, där det har spruckit och varit tufft, det är där det släta berget, där växer inget mer än mossa. Nästa. Jag tänkte sluta med att läsa från en gammal tidning, från tidningen Missionsförbundet från 1894. Och den är från Yishan som ligger strax utanför Wuhan, 1 november 1894. Älskade missionsvänner. Älskade missionsvänner. Vi har nu haft vårt kapell öppet under 2 månader. Dagligen kommer många in för att höra evangelium, och de allra flesta av dem höra om den sanne guden för första gången. Bröder och systrar, bed om Guds rikes framgång i detta land. Tröttna inte om vi inte genast får se skaror komma till Herrens kännedom. Om vi ända skulle få se den svaga brodden av den kommande rika skörden, så låt oss likväl hålla ut, till en dag ska både den som sår och den som skördar tillsammans få glädja. Innerliga hälsningar från broder och fru Fernström samt från lyckliga medarbetaren i vingården K.W. Engdahl. Och detta var 94 i Yishan. Nu tänkte jag att vi skulle få se en liten filmsnutt och hur det såg ut på samma ställe 2002. Ni ser där framme är det nattvardsvin i särkalkar och bröd. Och det var så mycket folk att man kunde inte ha nattvardsgång. Och alla fick inte plats i kyrkan. Så man delade ut brödet. Och sen fick alla ta brödet samtidigt när pastorn talade om att brödet var givet till oss framifrån. Sen delade man ut kalkarna i bänkarna och även utanför oss och på läktaren överallt, och sen tog alla vinet samtidigt. Så jag visar detta bara för att av denna väldigt jobbiga början så har det blivit en stor församling idag. Och detta är behovet av långsiktighet som det här illustrerar. Alltså det är inte korta projekt, utan det här är långa relationer med våra systerkyrkor som behövs för väldigt mycket. Särskilt i Asien där det kan vara väldigt fort att arbeta på många håll. Jag tänkte läsa, utöver sitt visitkort så fick vi en liten bönelapp av Moder Teresa. Och jag tänkte vi ska be Franciscus bön då tillsammans med Moder Teresa och Franciscus. Som slut. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Låt mig bringa kärlek där hat råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. Låt mig skapa enighet där oenighet råder. Låt mig bringa tro där tvivel råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa hopp där misströstan råder. Låt mig bringa ljus där mörker råder. Låt mig bringa glädje där sorg och bedrövelse härskar. O mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. Det är genom att ge som man får. Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta andra som man själv får förlåtelse. Det är genom att dö som man uppstår till evigt liv. Amen.